Vad säger Bibeln om tidens tecken eller tidens slut? När jag har förberett den här predikan så har jag blivit allt mer tacksam över hoppet som vi har som kristna. Vad vore jag utan det hoppet? Hur vore det att leva så, leva då utan ett hopp? Om allt där framme är mörkt, hur blir då livet här? Men om allt där framme är ljust, då blir det någonting helt annorlunda. Jag tänkte dela lite omkring det. Och vi ska läsa en text. Nej, det var inte den. Där. Ifrån Matteus evangeliet, det 24 kapitlet. Och jag läser från vers 1. När Jesus lämnade templet och var på väg därifrån kom hans lärjungar fram. Nej, var inte det. 23. Vers 3. När han sen satt på Olivberget och lärjungarna var ensam med honom kom de fram och sa: säg oss när det ska hända. Och vad blir tecknet för din återkomst och för tidens slut? Jesus svarade: se upp så att ingen bedrar er. Många kommer att uppträda under mitt namn och säga: jag är Messias, och de ska bedra många. Ni kommer att få höra stridslarm och krigsrykten. Se till att ni inte låter skrämma er. Sånt måste hända, men det är ännu inte slutet. Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike. Och det blir hungersnöd och jordbävning på den ena platsen efter den andra. Allt detta är början på födsloverkarna. Då ska man utlämna er till att plågas och dödas, och alla folk ska hata er för mitt namns skull. Då ska många komma på fall och ange varandra och hata varandra. Och många falska profeter ska framträda och bedra många. Och genom att laglösheten tilltar kommer kärleken att kallna hos de flesta. Men den som håller ut till slutet ska bli räddad. Och budskapet om riket ska förkunnas i hela världen och bli till ett vittnesbörd för alla folk. Sen ska slutet komma. För några år sedan så gick Olle, mitt barnbarn och jag, upp för de här trapporna. Det är 427 trappsteg som leder upp till Kvarntorpshögen. Olle var då 5 år någonting. Olle är inte här, va? Nej. Och jag var imponerad över att han tog sig upp. Och jag var också imponerad att jag tog mig upp. Vi kom upp. Och när vi kom upp på toppen där så titta på den här fantastiska utsikten, så säger Olle: nu ser jag både Falkenberg och Idre. Det var Falkenberg, där brukar han vara på sommaren på semestern, och Idre på vintern på åka skidor. Han såg det som inte gick att se. Han såg någonting mer. Och det är det Jesus vill säga i de här texterna, eller den här texten vi har läst. Att se upp och se till och se längre än det kortare perspektivet. Se lite större. Ha en mer vidgad blick. Ett större perspektiv på tillvaron. Och Jesus uppmanar oss på något sätt att ta de här 427 stegen upp på toppen och få ett rätt perspektiv på tillvaron. För om det bara är det här näraliggande, det vi ser och hör dagligen i nyheter och bulletiner och allt vad det är för någonting, ja, då blir det tungt. Och Jesus vill att vi ska se längre än det nära perspektivet. Stig upp, se upp och se till att ni inte låter skrämma er, säger Jesus. Det som nu sker i vår värld, det berör oss. David var inne på det här i början. Vi matas dagligen med de här nyheterna om vad som sker i Ukraina, i Israel och i Gazaremsan just nu. Det som sker i Afrika med alla de konflikter som finns där. Flyktingströmmarna över Medelhavet med människor som drunknar, som i förtvivlan över att komma undan kanske fattigdom, komma till något bättre. Alla de här skjutningarna, bomberna som briserar i Stockholm och på andra ställen, dödandet på våra gator. Och det är väldigt lätt att bli kall och resignerad och tänka att jag zappar över till en annan kanal. Det är svårt att ta in allt det där. Och hur ska vi förhålla oss till det som sker? Vad säger Bibeln? Var finns Gud? Varför griper han inte in? Finns det något hopp? Och när vi läser Bibeln så märker vi att Bibeln undviker inte de här stora varför-frågorna, utan tvärtom så finns de, jag höll på att säga, så gott som varje bibelbok så tas på något sätt de här frågorna upp. Alltså Bibeln är inte tillrättalagd på det sättet att allting kommer att ordna sig eller allting kommer att bli bra, utan vi har att konfronteras med allt det här som vi nyss sa. Och jag tänker så här att Bibelns framtidsbild visar på två saker. För det första, en rad tecken som visar på ondskans närvaro i vår värld. Och här räknar Jesus upp exempel på sånt. Och det är en verklighet som har en begränsad tid. För det andra så visas det en rad tecken som visar på Guds närvaro i vår värld. Och det är en verklighet som redan har brutit in och som är på väg och som kommer att fullbordas. Så en tecken som visar på ondskans närvaro och lidandet och förstörelse och våld och hat. Och det har en begränsad tid. Och så har vi det som visar på Guds närvaro. Att Gud har gjort någonting i historien. Och han kommer att göra någonting. Han har sista ordet. En verklighet som redan har brutit in i vår tid. Och som är på väg. Och som kommer. Jesus räknar ju upp en rad tecken där. Här är de första verserna med också. Det här som Jesus svarar på, det är ju på den här frågan i början som lärjungarna ställer. De ställer ju egentligen tre frågor. Säg oss när detta ska hända och vad blir det tecknet för din återkomst och för tidens slut? Och då har Jesus talat om Jerusalem, att det ska liksom falla sönder och det kommer att hända saker i framtiden. Och lärjungarna är nyfikna på för att få reda på, ja, men vad är det för någonting? Vad är det som ska hända? Och Jesus talar dels om det som skedde i dåtid och det som kommer att hända i närtid, men han också talar om det som ska hända i framtiden. Så hela det här kapitlet, det 24 kapitlet, är egentligen ett svar på de här tre frågorna som lärjungarna ställer. Och vad Jesus gör, det är ungefär så här att han går upp på Kvarntorpshöjden och ställer sig och ser höjder där borta i fjärran. Jag vet inte om ni såg det. Ni ser de blå bergen och alltihop. Men man ser liksom inte det som är mellan de där höjderna. Och så tolkas det ofta i, eller så ska man läsa de här profetorden också i Jesaja, Jeremia och Hesekiel. Man ser stora händelser i framtiden, men man ser inte allt däremellan. Utan det här kommer att påverka tiden. Och Jesus talar om att den yttersta tiden, det är ju inte bara nu, utan det är ju från Jesu himmelsfärd tills hans återkomst. Och under den tiden så är det en rad tecken som ska upprepas. Lärjungarna frågar och Jesus svarar: se upp så att ingen bedrar er, säger han. Många ska uppträda under mitt namn och säga jag är Messias, och de ska bedra många. Ni kommer att få höra stridslarm och krigsrykten, se till att ni inte låter skrämma er. Sånt måste hända, men det är ännu inte slutet. Folk ska resa sig mot rike, mot folk och rike mot rike, och det blir hungersnöd och jordbävning på den ena platsen efter den andra. Allt detta är början på födslovärkarna. Då ska man utlämna er till att plågas och dödas, och alla folk ska hata er för mitt namns skull. Då ska många komma på fall och ange varandra och hata varandra. Många falska profeter ska framträda och bedra många. Och genom att laglösheten tilltal kommer kärleken att kallna hos de flesta. Och så vidare. Den här texten liknar ju väldigt mycket av det vi har hört de sista veckorna. Vi känner igen det som Jesus talar om. Jesus talar om falska nyheter, alltså sådana som bedrar. Han talar om falska profeter som ska uppträda, sådana som säger sig ha lösningen på tillvaron. Alltså falska messias, eller jag är messias. Messias betyder en smorde, sådana som har maktanspråk. Han talar om upprustning eller militär upprustning. Han talar om krig. Han talar om naturkatastrofer, miljöförstöring, förföljelse och martyrskap. Och allt sånt är tecken i tiden. Och det är inte bara i vår tid. Sånt har hänt under hela den yttersta tiden, så att säga. Sen visar Jesus att historiens lidande kan liknas vid en tilltagande smärta inför en förlossning. Eller ännu hellre början på födslovärkarna, säger han. Och ha den bilden i minne, jag återkommer till den. Den är intressant. Men mitt i allt det här då, som Jesus talar om, så sticker det upp några små uppmaningar eller anvisningar till oss. Några saker vi ska hålla ögonen på när vi betraktar det här landskapet. När vi ser på tillvaron. Vad ska vi tänka på då? Och det här handlar om ett förhållningssätt, hur vi ska leva. Och det vi ska se efter, det är se till att ingen bedrar er, säger Jesus. Alltså det kommer många fake news. Det kommer mycket falska profeter att uppträda. Mycket som är till synes sant, men som inte är det i grund och botten. Och kanske står vi inför de största utmaningarna på det området nu, med allt det nyhetsflöde och sociala medier som vi är i besittning utav. Se upp, granska noga och håll särskilt blicken på Jesus, som är sanningen med stort S. Som inte är bedragare. Var på alerten. Granska. Var vaksam. Se upp så att ingen bedrar er. Lägg märke till att Jesus inte säger: det här kommer ni att... jag tar er bort ifrån de här sakerna som kommer att hända. Utan han säger: i allt det som sker, se upp. Var noga. Var på tårna. Jag minns när jag spelade fotboll en gång i tiden, det är länge sedan. Så när jag var hörna så sa alltid tränaren: stå på tårna. Stå på tårna, var beredd, var på alerten. Jag vet inte varför jag fick den tanken i huvudet, men den är helt obekant för de flesta utav er. Men att vara beredd, det är det Jesus talar om. Låt dig inte luras. Och för det andra, låt er inte skrämmas, säger han. Alltså viss rädsla är ju bra för att den skyddar oss från faror. Men Bibeln talar ofta om det här att var inte rädda eller frukta inte. Vi inbjuds av Jesus att förtrösta, att tro, att bygga upp en djup tillit till honom. Tillit är ju ett vackert ord. Det är en sån här palindrom som man kan läsa fram och baklänges. Tillit. Det är väldigt bra. Och det är tillit både från Gud till mig och från mig till honom. Vila vid hans löften. Och det är därför som det är så viktigt det här med bibelläsningen som vi läste om nyss, eller som vi hörde om nyss. Att sätta sig in i Guds ord. Vad säger Bibeln? Vad har Gud lovat? Vad har han sagt? Att bygga upp den här, eller nära sin tro. Att den får näring hela tiden. Och det är därför som församlingen är så viktig. Jag har stått i församlingstjänst i cirka 50 år. Jag har varit pastor i 40 år. Och församlingen, jag älskar församlingen. Därför att den hjälper mig att tro. När jag är svag och inte orkar tro, ja då är det andra som tror. När jag inte själv orkar bära utan jag behöver bli buren, ja då är församlingen med och bär. När en lem lider, lider de andra. Så ska församlingen fungera. Och vi strävar efter det och längtar efter det. Och uttrycker det och vill praktisera det så långt vi kan. Så när bilderna når oss och nyheter kommer från olika håll, då finns det ingen anledning till panik. Men det finns många anledningar till bön. För den här världen och för att inte vi ska somna. Inte resignera, inte bli kalla utan se lite längre, lite djupare. Sen tar Jesus den här bilden. Början på födsloverkarna. Han tar en bild som jag tror är för de flesta av oss ändå begriplig och talande. En graviditet innehåller ju en blandning av hopp, smärta, illamående, glädje, risker, oro, förväntan. Och Guds agerande och framtidsvision beskrivs med bilden av en graviditet och födsel av ett barn. Och vad är uppgiften för föräldrar som väntar på ett barn? Och det är försiktighet med vad man äter och dricker. Man får gå på kontroller, riskbedömningar, det är förberedelser, det är träning, andning. Det är väntan, det är drömmar, hur ska det bli och så vidare. Men poängen med den här bilden, det är ju barnet som ska komma. Det är ju det som är poängen. Verkarna och det onda, det är inte det som är poängen i det här. Utan det är ju ett barn är på väg. Ett framtidshopp finns där. Ett barn är på väg. Det är det Jesus vill peka på. Mitt i den här texten om naturkatastrofer, krig, hat, falska profeter. Det är någonting på gång. Och så säger han, budskapet om riket ska förkunnas. i hela världen och bli till ett vittnesbörd för alla folk. Sen ska slutet komma. Och jag tänker så här. Ja, men det, är det det tydligaste tecknet, Gud? Är det det tecknet du har gett? Att evangeliet förkunnas över hela vår värld. Och så fokuserar vi på oss här. Så blir vi ett tecken på vad som är på gång. Vi blir ett tecken på barnet som är på väg. När Gud ska gripa in, när Gud ska upprätta allt igen. Och det är ju hoppet. Så vi alla som är här och alla som möts idag över hela vår värld gestaltar det hoppet. Vi visar för den här världen, för ondskans andemakter, att Gud har koll. Gud har kontroll. Och jag tänker på hur enkelt det var från början. Jag ser bilden framför mig hur Jesus går där med de 12 lärjungarna. Ja, vad ska det bli utav det här? Och så sluts det människor till från hela vår värld. Och kyrkan växer som aldrig förr idag. Miljoner människor. Miljarder människor över hela vår värld. Som följer Jesus i spåren. Guds rike är på gång. Petrus, en av de 12 som gick med Jesus. Han har säkert suttit med här när den här texten skrev, eller när det här talet utav Jesus sades i Matteus 24. Och så har han tolkat det på sitt sätt. Så här. Så säger han: nu är slutet på allting nära. Var då samlade och nyktra så att ni kan be. Framförallt ska ni älska varandra hängivet. Ty kärleken gör att många synder blir förlåtna. Var gästfria mot varandra utan att knota. Tjäna varandra, vara in med den nådegåvan har fått som goda förvaltare av Guds nåd i dess många former. Och den som talar ska komma ihåg att han får sina ord från Gud. Och den som tjänar med den styrka Gud ger. Låt Gud förhärligas i allt detta genom Jesus Kristus. Hans är härligheten och makten i evigheters evighet. Amen. Här använder Petrus ungefär samma pedagogik som Jesus gör. Och jag har strykit under några viktiga ord här. Var då samlade och nyktra så att ni kan be, säger han. Vad är det? Jo, det är också att vara på alerten, att vara vaken. Och att be. Håll bönen levande i ditt liv. Sucka till Gud. Bär fram vår värld inför Gud. Be för ditt liv, för din vardag, där du finns. Be på bussen, be i bilen, be hemma, var du än är. Och det behöver inte vara formulerat, utan låt dig andas med Gud. Och bön handlar först och främst om att Gud vill komma in till mig, till oss. Inte att jag ska liksom ta ner Gud. Se, jag står för dörren och bultar. Om någon lyssnar till min röst och öppnar dörren ska jag gå in till honom och äta med honom och han med mig, säger Jesus. Det är bön. Han vill komma in till oss. Han vill dela vår vardag. Älska varandra. Det är förhållningssättet. Var gästfria. Tjäna varandra. Förvalta Guds nåd i dess många former. Tänk om vi skulle ha en samling där vi talar om Guds nåd i dess många former. Hur ser det ut? Fantasin sätter inga gränser egentligen. Det finns många sätt att uttrycka Guds nåd, Guds generositet, Guds frikostighet och Guds barmhärtighet. Och den som talar ska komma ihåg att han får sina ord från Gud. Gud vill tala till oss och genom oss. Och den som tjänar med den styrka Gud ger. Och låt Gud förhärliga sig allt detta genom Jesus Kristus. Och så avslutar han. Hans är härligheten och makten i begränsad tid. Nej, i evigheters evighet. För alltid. Där har du barnet igen. Och där har vi hela Guds framtidsbild och scenario för vår värld. I evigheters evighet, hur långt är det? Det är oändligt. Och så lägger han till ett amen efter det, mitt i texten. Låt det ske. De här texterna i Bibeln som talar om Jesu återkomst brukar ibland kallas för kristidslitteratur. Matteus 24 är ett sånt exempel. Uppenbarelseboken är en sån bok som är kristidslitteratur. Hur vi ska förhålla oss. Om vi tar den boken bara kort här, så tänker man, ja men det handlar ju bara om elände. Nej, det finns ingen bok i Bibeln som är så fylld av lovsång och tillbedjan som Uppenbarelseboken. Och det som står i fokus, det är ju Jesu försoning. Lammet som blir slaktat och korset. Kristidslitteratur, det behöver vi. En sån viktig händelse i Israels historia, det är ju när Israels folk hade blivit bortfört till Babylon. De befann sig där i fångenskap och exil, förnedrade, vilsna, och frågorna kom. Var finns Gud i allt detta? Man började tvivla på Guds makt och sa, han ser oss inte, Gud bryr sig inte. Han har glömt oss. Räddningen sker inte. Han har inte längre makten. Och vad svarar Gud på allt det? Jo, han svarar med poesi. Och i Jesajas, det 40:e kapitlet, så svarar han så här. Jakob, hur kan du tala så? Israel, hur kan du säga jag vandrar osedd av Herren? Min Gud tar sig inte an min sak. Har du inte förstått? Inte hört? Herren är en evig Gud. Han har skapat hela jorden. Han blir inte trött. Han mattas inte. Ingen pejlar djupet av hans vishet. Han ger den trötte kraft. Den svage får ny styrka. Unga män kan bli trötta och mattas. Ynglingar snava och falla. Men de som litar på Herren får ny kraft. De får vingar som örnar. De springer utan att bli trötta. Vandrar utan att mattas. Och jag tänker, där är Guds närvaro. Det svar som han ger. Gud är närvarande. Trots allt. Trots alla frågor vi har. Trots att vi tycker att Gud borde visa dig på ett annat sätt. Men han svarar med sin närvaro. Han ger oss kraft. Vi får hämta styrka hos honom. Och när vi går till Uppenbarelseboken, så är det ju samma svar där. Korset, lidandet, ett slaktat lamm. När Gud visar sin makt så gör han det inte så som vi skulle önska att han gjorde. Utan Gud riktar vår blick på honom som har dött på ett kors för oss. Gud står inte på avstånd i lidandet. Gud har själv sår, det säger oss korset. Gud vet vad ensamhet är, det säger oss korset. Gud vet vad lidande är, det säger oss korset. Och han är med alla som lider. Gud har själv sår, Och just därför saknar det onda verklig makt. Och när vi går till en sån bok som Saltaren, som väldigt ofta tar upp de här frågorna, så är ju svaret där också: var starka, fatta mod alla ni som hoppas på Herren. Psalm 31 påminner jag här för en tid sedan om den psalmen. Den läser de kristna i Ukraina varje dag. Psalm 31. Och det är en psalm som talar om att man får lita på Herren i allt. Det står så här i psalm 30, jag ska inte läsa hela. Till dig, Herre, tar jag min tillflykt, svik mig aldrig. Du som är trofast, rädda mig, lyssna på mig, skynda till min hjälp. Var min klippa dit jag kan fly, borgen där jag finner räddning. Och jag läste en artikel om just den här psalmen, hur betydelsefull den är för de kristna i Ukraina idag. Och därför så läser man den varje dag. Stor är din godhet som du har sparat åt dina trogna och som du ger i allas åsyn åt dem som tar sin tillflykt i dig. Och i den 25:e versen: var starka, fatta mod alla ni som hoppas på Herren. Vad ser du när du står där på Kvarntorpshögen? Var hämtar du din kraft, din motivation, din tillit? Vilka perspektiv i tillvaron påverkar dig mest? Visst, vi berörs av allt det som händer, allt det negativa som sker. Men vi lutar oss också mot korset, mot det framtidshopp som han har berättat för oss. Och vår hållning som både enskilda och församling, den blir ju att vi tar emot det som Gud vill ge oss. Vi gestaltar det Gud har gett oss i hoppet och vi ger det vidare till vår värld. Vi visar vad Gud har tänkt att världen kan bli. Och i ett andra steg ger vi bidrag till det gemensamma livet i samhället. Vi tar emot det rike som förkunnas. Vi gestaltar det rike som förkunnas. Och vi ger vidare riket till andra. Budskapet om riket ska förkunnas i hela vår värld. Och bli till ett vittnesbörd för alla folk. Där har vi församlingens kallelse. Sen är jag medveten om att det finns mycket vi behöver jobba med som församling. Att gestalta det på ett bra sätt, ett relevant sätt för människor. Och låt oss söka Herren i det. Att gestalta det på ett rätt sätt, ett relevant sätt i vår tid. Amen.